heter Miriam Svörner och har varit med i Johanneskyrkan sedan 2001. Det känns som att det är mest bekanta ansikten här, men några nya. Ja, så vi har bott i Linköping ett tag och varit en del av Johanneskyrkan lika länge. Jag jobbar som lärare, handledare på ett verksamhetshus som studieförbundet Bilda driver här i Linköping. Gårdshuset heter det, ligger på Sankt Larsgatan. Vi jobbar med människor från hela världen. Ja, så där finns jag på dagarna. Jag är gift med Marcus och vi har två barn. Och jag har döpt den här söndagens predikan till Befriaren. Men vi ber tillsammans. Herre, du är här och du vill möta oss. Du har redan mött oss i kring fikaborden, i lovsången, i syndabekännelsen. Och nu vill du fortsätta att möta oss genom ordet. Och Herre, jag ber att våra hjärtan får vara öppna och mottagliga för vad det du vill tala in i våra liv idag. Kom helige Ande och öppna våra ögon och våra hjärtan och gör oss mottagliga. Vårt hjärta får bli mjuka och att du får göra vad du vill i oss fortsättningsvis den här gudstjänsten, Herre. Tack för att du är här. Du är väldigt, väldigt mycket här. Och du vill möta oss och beröra oss, Herre. Amen. Ja, vi har ju den här hösten predikat Exodus, andra Mosebok. Olika aspekter, olika stycken från Exodus. Jag tänker inte utlägga någon särskild text utan mer övergripande tala om Exodus. Om den store befriaren. Exodus handlar ju om befrielse. Eller jag skulle snarare säga att Exodus andra Mosebok handlar om den store befriaren. Om hur Gud räddar Israels folk ut ur slaveriet i Egypten. Och om hur han för dem ut i öknen på en lång vandring. Och också denna vandring får innebära folkets befrielse från deras falska gudar och från deras inkrökthet i sig själva. Så Gud befriar dem från ett yttre förtryck, slaveriet i Egypten. Men befrielsen slutar inte i och med det, utan han för dem ut i öknen på en 40 år lång fortsatt befrielse. Det yttre slaveriet, det gick ju hyfsat snabbt för Gud att befria dem från det, från de egyptiska plågoandarna. Han liksom förde dem ut och i och med Röda havet, där han utplånar förföljarna, den egyptiska hären, så var de ju i stort sett fria från det yttre förtrycket, från egyptierna. Men den inre befrielsen, den tog tid. Den tog 40 år. Och det handlade då om en befrielse från människornas inkrökthet i sig själva till att bli mer gudscentrerade. Och Israels folk fick gång på gång träna sig i att lyfta blicken från sin egen mage och självcentreringen till att se på Gud och lita på honom. Lita på hans godhet och på hans omsorg om dem. Och idag så längtar Gud efter att befria också dig. Precis som han befriade Israels folk ur Egypten, ut ur slaveriet, så vill han befria dig idag. Och inte bara dig och mig, utan alla människor som lider under olika slags slaveri och förtryck. Både yttre slaveri, men också inre. Vilka slaveri lider vi under? Ja, som vi läser då, så vet vi att Israels folk, de var fångade under ett påtagligt yttre fysiskt slaveri. Och vi är inte på samma sätt plågade av bokstavliga piskrapp. Men jag tror att vi är plågade av den här världens slaveri, som kanske är lite svårare att upptäcka och avslöja än de ändliga slaveri som liksom ger köttiga sår på ryggen. Men det finns fyra saker som jag har reflekterat över lite extra den här veckan, och som jag tror på ett särskilt sätt idag för oss kan förtrycka oss på olika sätt. Och det är inget av det som jag kommer ta upp är ont i sig. Men det är när det tar över och blir det viktigaste för oss, det är då som det går snett. Och det är då som det här hotar att förslava oss. Det är sådant som när det går till överdrift och blir och för stora proportioner, förstärker våran inkrökthet i oss själva. Förstärker vår självcentrering. Och det är fyra områden som jag själv kämpar med nästan varje dag. Det första är bekvämlighet. Vi kan vara fångade i bekvämlighetens slaveri. Det här måste jag kämpa med på olika plan nästan varje dag. Det börjar på morgonen när jag ligger i sängen och klockan ringer. Morgonen är för mig den hemskaste tiden på hela dagen. Jag vill ligga kvar i sängen, det är så skönt. Det regnar ute, jag måste gå ut med hunden. Jag sitter kvar i soffan. Det är mycket skönare. Det är liksom det ytliga, det triviala. Sen kommer det här, det är ganska skönt att slippa prata med min jobbiga kollega. Det är så skönt att bara vara tillsammans med människor som liknar mig själv, som är som jag, som inte liksom skapar obehag. Det är skönt att stanna kvar, att slippa allt för jobbiga utmaningar. Att slippa att ibland ta klivet ur båten ut på okänt hav, okänd mark. Det är skönt att slippa möta mina egna demoner och mina egna mörka schakt. Bekvämligheten sitter på flera olika plan. Dels den rent materiella bekvämligheten som ständigt lockar med mer och bättre, tryggare, skönare. Och sen den mentala bekvämligheten som håller mig borta från det egna rannsakandet och eftertanken. Det andra som kan förslava mig är pengar och prylar. Vi kan vara fångade i pengarnas och prylarnas slaveri. När jakten, begäret efter pengar och saker blir det viktigaste i vårt liv, då har det förslavat oss, det vet vi ju alla. Och när tanken liksom på den nyaste telefonen, den bästa bilen, datorn, när sådana tankar liksom överskuggar viktigare saker i vårt liv, då behöver vi stanna upp och ställa jobbiga frågor till oss själva. Vad är viktigt? Vad håller längtan efter pengar och prylar på att göra med mig? Vilken plats har jakten efter pengar och materiellt välstånd i mitt liv? Och vad gör den jakten med mina prioriteringar och mina val i livet? Det tredje som kan förslava oss är prestation, har jag kallat det. Vi kan vara fångade i prestationens och självförverkligandets slaveri. Den här tanken på att jag måste lyckas på ett personligt plan, annars känner jag mig mindervärdig. Om jag inte har ett jobb där jag liksom får ge ut all min potential och där jag själv får utvecklas. Om jag inte får ge utlopp för det, om jag inte får liksom bekräftelse och stöd i det, ja, men då söker jag mig till ett annat jobb, till exempel. Och de personer som på olika sätt genom sina val och andra saker visar att jobbet är inte det viktigaste i mitt liv riskerar att tappa både i anseende och status. Och här behöver jag också stanna upp och ställa jobbiga frågor till mig själv. Vad är motivet för det jag gör? Gör jag det jag håller på med för att jag själv ska få anseende och status? Eller för att jag tror att det jag håller på med ligger i linje med Guds vilja för mitt liv? Leder det jag håller på med till att Gud får chansen att bruka mina gåvor också för andras bästa? Eller leder det jag håller på med till att jag blir mer stressad, mer splittrad och får mindre och mindre tid till allt annat som också är viktigt i livet? Är det egna jagets förverkligande som är i fokus för det jag gör? Eller är det också Guds förhärligande och andras bästa som driver mig? Det fjärde som vi kan vara fångade i är ytlighet. Vi kan vara fångade i ytlighetens slaveri. Gud, han är i sanning skönhetens, det vackras, alltså kreativitetens Gud. Han har gett oss våra kroppar för att vi ska ta hand om dem. De är ett tempel, de är en gåva från Gud till oss. Gud vill, han har skapat det vackra och det sköna. Och att vara intresserad av det är absolut ingenting ont, snarare tvärtom. Jag älskar det. Men hur förhåller jag mig till allt detta goda och vackra som Gud ger mig? Leder det till större glädje, till större tacksamhet över allt gott som Gud ger mig? Allt det goda som jag får? Eller leder det till ett ökat missnöje över min egen kropp? Eller ett osläckbart liksom habegär efter det senaste? Är jag slav under ytan eller tacksam över det goda i livet? När kläder, mode, inredning, träning och utseende blir viktigare än allt annat, då är det dags att stanna upp och ställa jobbiga frågor till sig själv. Till vilket pris är det värt att satsa tid och pengar på allt det här? Var går gränsen? Hur prioriterar jag ytan i förhållande till andra saker som också och som är viktigare? Vad är rimligt? Hur befriar Gud oss? Jo, vi läser om det i Exodus. Han leder oss rätt ut i öknen. Öknen! Tänk om han hade lett oss rätt ut i Tinnerö eklandskap. Eller ut på ett böljande ängslandskap någonstans som är grönt och skönt. Men nej, ut i öknen ska vi. När vi närmare eftertanke så verkar öknen vara en väldigt bra plats för just befrielse. Och tog det 40 år för Israels folk att bli något sånär fria från sitt inre slaveri, så får vi nog räkna med att det tar minst lika lång tid för oss. Israels folk får gång på gång omvända sig från sin synd, sina tvivel, sin bortvändhet. Och när de har gjort ett grovt övertramp så vänder de sig till Gud i ånger och ber om förlåtelse. Och Gud kommer dem alltid till mötes. Och precis som de gjorde så får vi också göra. När vi i bön, eftertanke, fått syn på vad i våra liv som förslavar oss, får vi komma inför Gud och be om nåden att han förlåter oss och att han befriar oss. Och i den radikalt ärliga bönen, finns Gud påtagligt närvarande. Jag ber, förbarma dig Gud. Jag är fångad i prestationens, i pengarnas slaveri. Det viktigaste för mig är mitt jobb och mina pengar. Men jag vill inte leva så här Gud. Jag vill att du ska vara viktigast i mitt liv, men så är det inte nu. Men jag är rädd Gud för vad som ska hända om jag släpper kontrollen. Om jag låter dig bli den som jag vet att du vill vara för mig. Jag är rädd. Jag vet inte vad som ska hända. Jag är lite rädd för dig, Gud. Den radikalt ärliga bönen. Och där i öknen, i vår egen svaghet, litenhet och brustenhet, där blir Gud så mycket tydligare. Det finns inte längre en massa andra saker som distraherar oss. Det är bara honom vi ser. Molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Han själv är påtagligt närvarande och nära. Och det är en mycket bra förutsättning för att bli fri. Att den store befriaren själv är hos dig. Och svaghet och utblottelse är också mycket bra förutsättningar för att få möta Gud på nära håll. För så länge vi själva klarar av och är starka och herre över vårt eget liv, så har inte Gud chansen att komma nära. Det är först när vi släpper på den egna stoltheten, de egna maskerna och den egna styrkan, som Gud får chansen att vara den Gud som han så innerligt gärna vill vara för dig. Öknen kan vara karg, eller den är karg och ogästvänlig. Men i öknen finns så oaser och vattenkällor som oväntat springer fram. Till vem är det som du är befriad? Jo, det är ju just till den store befriaren som du är befriad. Till Gud själv. Det är liksom inte så att du blir allmänt obunden och liksom skönt fri till någonting. Nej, du blir befriad till Gud själv. du får en ny herre. En herre som är god och mild och mäktig och fruktad. En sann far, en sann mor. Han är den som älskar dig. Över allt annat älskar han dig. Bilden av en desperat älskare som står nedanför balkongen och liksom försöker locka ut den som är där uppe. Kom till mig, jag älskar dig, kom ut! Som gör allt som står i hans makt för att den älskade ska komma ut till honom. Vi lockas av Gud att komma ut ur det som håller oss borta från att på allvar bli beroende av honom. Vi lockas att komma till honom som har skapat oss, som älskar oss och som inget hellre vill än att vi ska kasta oss handlöst i hans armar. Vilken är din bild av Gud? Och hur formar det din föreställning av det liv som han längtar efter att ge dig? Ökenmetaforen får inte ge oss en bild av det kristna livet som torrt, tråkigt och trist. Utan ökenmetaforen handlar om hur vägen till befrielse ser ut. Det är ett kargt landskap vi går igenom. Men vi går nära Gud själv. Gud själv går med oss. Och låter oss redan här och nu få ta del av honom. Och den tillfredsställelsen att få vandra nära Gud, den överstiger vida upplevelsen av den steniga, dammiga vägen. Och det är ett nödvändigt uttåg, en nödvändig vandring för att Gud ska få chansen att på allvar bli Gud i våra liv och inte en förkrympt avbild av honom. Guds lockrop ut i öknen gäller inte till ett liv i torftig askes. Utan det är ett lockrop ut i ett liv i helhet, harmoni, skönhet, godhet. Han, den store skaparen och kreatören, lockar dig ut till ett större liv. Ett liv med större mening, mer kärlek. Inte till ett förkrympt, trist liv. Han lockar dig till något som är mycket bättre. Ibland så tycks vi innerst inne tro att om jag skulle falla handlöst i Guds famn och bli helt beroende av honom så skulle det bli rätt eländigt. Vilken gudsbild bygger det på? Det finns en berättelse om en munk som beslutade sig för att på egen hand ge sig ut i öknen och bara umgås med Gud under lång, lång, lång tid. Många år. Och när han sedan då efter de här långa, många åren skulle visa sig igen för folk, då var det många som var liksom oroliga, nervösa. Hur ska han se ut? Han kommer säkert vara helt så här skrumpnad. Och blek och konstig och lite knäpp efter alla de här åren i öknen ensam med Gud. Vad är det för gudsbild? Nej, det visade sig att när de träffar honom så är han helt normal. Fullt mänsklig, inte alls för krympt och liksom knäpp utan snarare mer mänsklig, mer människa. Och det här med Guds bild är viktigt. Vilken bild av Gud har du? Vad tänker du att han kan göra med dig om du skulle överlämna dig själv totalt åt honom? Och det är hela tiden Gud som anför, som leder. Han är den som har lett dig ut till sig i öknen. Och han är den som hela tiden går före som en molnstod och som en eldstod. Det är inte längre du själv som går först. Och just för att ökenlandskapet är så pass ogästvänligt, så är det bara hos Gud, nära honom, som du klarar dig utan att förtorka. Och i din egen brist och svaghet så får han chansen att vara den Gud han alltid velat vara. Han visar dig sin omsorg varje dag. Han förser dig till och med så basala saker. Basala, det behöver vi. Mat. Israels folk får manna. De är hungriga. Men varsågod, mat. Det som vi tänker, men det är väl lite för mänskligt. Nej, för Gud är inga behov är för små. Hans omsorg omfattar allt. Ingenting är för smått för att undgå hans omsorg. Och du har bara att ta emot ur hans öppna hand. Så du är befriad till Gud. Och till vad mer är du befriad? Jo, du blir befriad till kärlek för de förlorade i den här världen. Precis som vi själva får erfara hur Gud befriar oss, vi som redan har tagit emot honom, precis som vi får erfara hans befrielse, så vill Gud också befria dem som ännu inte har lärt känna honom. Och han inbjuder dig att vara med. När vi har känt Guds hjärtslag för oss själva, när du vet dig vara älskad av Gud, då kan du också lyssna till hur Guds hjärta slår för människor i hela världen, för alla människor i den här världen. I öknens stillhet och tystnad kan du höra Guds bankande hjärta för de som ännu inte har förstått sig vara hans barn. I öknens tystnad låter Gud oss förenas med hans kärlek för den här världen, för de förlorade. Och vi kan höra hans inbjudan. Kom och bli en del av mitt frälsningsverk i den här världen. Kom och låt mig älska genom dig. Låt mig få använda din kropp till att välsigna den här världens fattiga och fångna. Kom och se hur jag rör mig i den här världen. Och här är bönen, livsnerven för oss. Det är i bönen som vi får bli ett med Guds hjärta för oss själva, men också med Guds hjärta för den här världen. Utan bönen så är det vi själva som anför vandringen, som tar kommandot. Men i bönen så öppnar vi oss för Guds ledning och för vad han vill göra för och i oss själva och för andra. Och jag tror mig se hur detta händer mer och mer i vår gemenskap. Hur vi får bli befriade från det som binder oss själva för att också kunna bli fria att betjäna våran omvärld. Och vi får fortsätta att be om öppnade ögon så att vi också kan se världen med Guds ögon. Så att vi ännu mer kan upptäcka lidandet, nöden, för trycket och bristen i vår närhet. Och Gud finns redan där. Han är redan där. Vi behöver inte tala om för honom vad han ska göra. När det är han som inbjuder oss till att gå med honom där. Att tillsammans med honom se och möta nöden. Vi får låta våra kroppar vara Guds tempel så att han genom oss får möjlighet att älska de förlorade. Vi inbjuds att gå med och se hur han verkar. Till att gå bakom molnstoden, inte springa framför den. Och där Gud berör människor, så finns vi nära och kan låta honom få fortsätta sitt verk i nära samarbete med oss. Och alltid i bön. Till slut. Det är inte så att vi liksom en gång för alla vandrar ut i öknen och så är alla strider då över. Nej, varje dag behöver jag kämpa mot min egen bekvämlighet, ytlighet, prestationens slaveri. Varje dag behöver jag påminna mig om Guds omsorg om mig. Och varje dag behöver jag omvända mig och rikta blicken från mig själv mot honom. Och det gör jag bland annat genom att varje kväll i stillhet sitta ner och tänka tillbaka på dagen. Och försöka upptäcka hur Gud har kommit mig till mötes idag. I vilka möten har jag upplevt en särskild glädje, en särskild närhet. Vilka händelser har liksom väckt något positivt eller glädje eller ja, en frid. Alltså positiva saker i mig. Och där var Gud i de mötena. Och när jag sitter och tittar tillbaka på dagen och kan se liksom hur Gud har kommit mig till mötes, då är det en hjälp för mig att inte bli så självcentrerad utan att rikta blicken mot honom. Och den här bilden av människan som inkrökt i sig själv, jag tycker den talar väldigt starkt till mig. Jag ser liksom framför mig hur vi då liksom huvudet nästan växer in i magen. En väldigt otrevlig bild. Men jag tycker ändå den är ganska, om den är lite nyttig. Och sen har jag mitt huvud så här då, nästan inväxt här i magen. Men så ser jag hur Gud, hur han jobbar med mig. Hur han liksom långsamt försöker bända mig upp. Lite som yoga. Liksom. Man måste hålla på ganska länge innan armarna till slut ska man liksom, aj, nu sträckte jag mig också. Ja, men alltså det tar ju tid. Jag har hört att om man, det var en kollega som berättade att om man ska komma över med armarna så att de kan gå ner där, det tar nästan något år eller så. Man måste bända lite varje dag. Ja, men jag ser liksom hur Gud jobbar med att bända mig upp ur min egen mage, upp. Och det tar tid, men han står där i kärlek och tålamod. Liksom. Och sen tänker jag, den här bilden tänker jag mig sen då, att när mitt liv börjar dra sig mot sitt slut så förhoppningsvis har liksom Gud bänt och böjt så att jag förhoppningsvis liksom står nästan upprätt med öppen bröstkorg liksom och armarna så här och blicken där. Det är liksom på något sätt slutmålet för den här bilden. Och den här bilden är ju betydligt trevligare än den här liksom med huvudet inväxt i magen. Vad behöver du bli befriad ifrån? Vad är det som håller dig kvar i din egen inkrökthet? Som hindrar dig från närkontakt med Gud? Är det bekvämlighet? Är det pengar? Är det yta? Är det prestation? Andra saker som jag inte har nämnt, det finns mycket. Vill du bli befriad? Vill du gå ut i öknen med Gud? Är du beredd att lämna din nuvarande trygghet för något som du inte vet så mycket om? Vad håller dig kvar? Vem är Gud för dig? Tror du att han har omsorg om allt. Och vågar du ta steg så att han får chansen att verkligen visa dig det? Var leder Gud oss som församling? Kan vi ana hur molnstoden rör sig? Behöver vi komma samman ännu mer i bön för att bättre kunna urskilja hur molnstoden rör sig här i Linköping? Jag tänker läsa nu ett stycke, ett ganska långt stycke ur Kung Caspian och skeppet Gryningen av C.S. Lewis. Det är lite högläsning, det är höst, det är mörkt, ljusen brinner. Jag rekommenderar att du lutar dig tillbaka, sätter dig i en ganska skön position och gärna blundar. För det här är ju en klassiker som jag ska läsa ur, som handlar just om en pojke som heter Eustace, eller Eustace som vi sa när jag var ung. Jag kallar honom Eustace. Som på grund av sin girighet förvandlas till en drake. Och för att bli människa igen så måste han skrapa bort fjällen från sin drakkropp. Han skrapar och skrapar. Men det händer inte så mycket tills han möter Aslan. Och som sagt, det är ett ganska långt stycke jag ska läsa. Så sätt dig bekvämt. Och det är alltså Eustace och hans kompis Edmund som har en dialog här. Jag såg upp och fick syn på det sista jag hade väntat mig. Ett väldigt lejon som långsamt kom gående mot mig. Och det konstiga var att fast det inte var månsken igår kväll, så var det månsken där lejonet gick. Det kom närmare och närmare. Och jag var livrädd för det. Du tycker förstås att om jag var drake skulle jag kunna ta kål på lejonet. Men det var inte på det sättet jag var rädd. Jag var inte rädd för att det skulle äta upp mig. Nej, jag var rädd för lejonet, om du förstår vad jag menar. Ja, i alla fall, det kom ända fram till mig och såg mig stint i ögonen och jag blundade. Men det hjälpte inte, för plötsligt sa lejonet åt mig att följa med. Kunde det tala, menar du? Jag vet inte. När jag tänker på saken så tror jag inte att det talade med mig med ord. Men det sa åt mig ändå. Och jag kände genast att jag måste göra precis som det sa. Så jag reste mig och följde efter. Och det ledde mig långt, långt upp i bergen. Och vart vi än gick så lyste månskenet över och omkring lejonet. Till sist kom jag upp på en bergstopp som jag aldrig hade sett förr. Och där uppe låg en trädgård med träd och frukter och allt. Och i mitten fanns en källa. Jag förstod att det var en källa, för jag såg vattnet bubbla upp från botten. Men det var mycket större än vanliga källor. Som en stor rund bassäng med en marmortrappa som ledde ner i vattnet. Och vattnet var det klaraste jag någonsin hade sett. Och jag fick för mig att om jag bara steg ner i vattnet och doppade mig så skulle värken i min kropp lätta. Men lejonet sa att jag måste klä av mig först. Ja, det vill säga, jag vet inte om han sa det högt. Men jag tänkte just säga att jag inte kunde klä av mig eftersom jag inte hade några kläder. När jag plötsligt kom att tänka på att drakar ju liknar ormar och ormar kan ju byta skinn. Ah, så jag trodde att det var det lejonet menade. Och jag började skrapa och krafsa och fjällen flög till höger och vänster. Och sen tog jag i ännu mer och då fläktes inte bara fjällen av utan hela huden. Precis som om jag hade haft scharlakansfeber eller hade varit en banan. Det tog bara ett par minuter så kunde jag kliva ur den. Jag såg den ligga där vid sidan av mig. Den såg vederstygglig ut. Du anar inte så skönt det kändes. Och så gick jag mot källan för att bada. Men just som jag skulle stiga i vattnet tittade jag ner och såg att mina fötter var precis lika hårda och grova och skrynkliga och fjälliga som förut. Det gör ingenting, sa jag för mig själv. Jag hade förstås en mindre hud under den första. Och nu måste jag skala av den också. Så jag började skrapa och krafsa igen. Och den föll av. Och jag klev ur den och lät också den ligga bredvid. Och den andra. Och tänkte stiga ner i källaren igen. Men hände precis samma sak igen. Hjälp! Tänkte jag för mig själv. Hur många skinn måste jag krypa ur? För jag längtade så efter att få doppa frambenet i vattnet. Jag började skrapa för tredje gången och blev av med tredje lager, precis som förut. Och jag klev ur det. Men så fort jag såg på mig i vattnet, då upptäckte jag att det inte hade tjänat någonting till alls. Då sa lejonet: du måste låta mig klä av dig. Du kan tro att jag var rädd för hans klor. Men jag var så desperat just då att jag bara la mig ner på rygg för att låta honom göra det. Den första reva han slet upp gick så djupt att jag trodde att hans klor skulle tränga ända in i hjärtat på mig. Och när han började dra av huden gjorde det så ont att jag aldrig hade varit med om värre. Jag hade aldrig stått ut om det inte hade känts så ljuvligt att bli av med drakhuden. Precis som när man river av en skorpa, du vet. Det är hemskt ont, men det är kul att se den ramla av. Ja, jag vet precis vad du menar, sa Edmund. Och sen skalade han av allt sammans, precis som jag hade gjort tre gånger förut. Fast då hade det inte gjort ont. Och där låg skalet på gräset. Fast det var mycket tjockare och svartare och knöligare än de andra. Och där stod jag, så mjuk och fin, som ett avskalat spö. Och mindre än jag hade varit förut. Och han lyfte upp mig. Och det tyckte jag inte om. För nu när jag var hudlös gjorde det ont bara han rörde mig. Och så kastade han mig i vattnet. Och det sved som eld, men bara ett ögonblick. Sen blev det ljuvligt. Och så fort jag började simma och plaska upptäckte jag att värken i armen var borta. Och då upptäckte jag varför. Jag hade blivit en pojke igen. Jag skulle bara tro att jag hade blivit konstig i huvudet om jag talade om hur det kändes att se mina egna armar igen. Ja, jag vet ju att de har inga muskler och det är ingenting att komma med om man jämför med Caspians. Men åh, vad glad jag var över att ha dem igen. Och efter en stund så lyfte lejonet upp mig och klädde på mig. Klädde på dig? Med tassarna? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg hur han gjorde det. Men han gjorde det i alla fall. Och det var nya kläder. Det är de här som jag har nu. Och 1, 2, 3 var jag tillbaka här. Och det är det som gör att jag tror att alltihop måste ha varit en dröm. Nej. Det var ingen dröm, sa Edmund. Hur kan du veta det? Ja, för det första, de här kläderna. Och för det andra, för att du är avdrakad. Men vad tror du att du var då? Frågade Justus. Jag tror att du har sett Aslan, sa Edmund. Aslan, sa Justus. Det namnet har jag hört flera gånger sedan vi kom ombord på gryningen. Och hela tiden har jag avskytt det. Jag vet inte varför. Förr i världen avskydde jag allting. Du förresten, Edmund, jag måste be dig om förlåtelse. Jag har nog varit hemsk. Ja, men tänk inte på det, sa Edmund. Oss emellan så var du inte hälften så gräslig som jag när jag första gången kom till Narnia. Du har bara varit en åsna, men jag var en förrädare. Och berätta inte det, du snäll, sa Justus. Men vem är Aslan? Känner du honom? Han känner mig, sa Edmund. Han är det stora lejonet, son till havens herre, som räddade mig och räddade Narnia. Vi har sett honom allihop. Lucy ser honom oftast. Och det kan vara Aslans rike vi är på väg till. Ingen sa något på en stund. Den sista klara stjärnan hade slocknat. Fast de inte såg solen gå upp därför att bergen skymde henne, visste de att hon var på väg. För himlen över dem och viken framför dem färgades rosenröda. En papegoja skrek i skogen bakom dem. De hörde folk röra sig bland träden. Och till sist göd Caspians horn. Lägret hade vaknat. Ja. Elias.